Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vad vill du med i då?
Skulle du satsa allt på ägden?
Kan det komma iväg någon frustrationstweet?
Jag var inte femma!
Alltså kommunikation och taktik, nu är det viktigt.
Ska jag vara ärlig så ser jag ingen som höger ytter som bättre.
Jag kommer ner tjockis på träningen är bäst.
Det är bland guld.
December står för dörren och traditionens makt är stor. Välkomna till Are You Sirius och välkomna hem till Sirius ordförande Ulrika Moström Ågren och framförallt till min kära vän Lycka.
Välkommen säger jag och Lycka säger väl välkommen också.
Hon var på ett strålande humör tycker jag ändå.
Ja, hon gillade när du kom fram va?
Ja.
Fick lite kel.
Jag har ju varit här tre gånger redan nu här på den här korta tiden.
Ja, ja. Ni har ett speciellt band.
Ja, det har vi. Hur gammal är hon nu?
Hon är 14 och ett halvt. Mm.
Ja, hon ligger här och lyssnar kan man säga. Mm.
Inte aktiv. Som hon brukar göra.
Ja, inte aktiv deltagare.
Nej, precis. Hon är faktiskt döv. Mm. Så att jag vet inte hur mycket hon lyssnar.
Hon kanske kan läsa på läpparna.
Ja, kanske. Mm.
Hur är läget annars idag?
Det är bra med mig. Det är ju ett fantastiskt väder. Du gillade ju inte att det var så mycket snö, men jag tycker att det är jättefint och vackert. Lite mycket skottning bara.
Ja, det är ju fint att titta på, men kanske inte så fint när man är ute på vägarna mycket som jag är.
Nej.
Då är det inte så roligt. Det är ju fjärde gången du är med i Are You Sirius. Det är ju fjärde gången jag är här. Hur känner du för det?
Ja, men det känns bra tycker jag. Ja, du är alltid välkommen.
Ja, och kanske framförallt nu, för det har ju varit en otrolig höst. Ni kan ta med er i Sirius med nytt poängrekord i Allsvenskan. Och en fin åttonde placering på övre halvan, Sirius bästa då, placering sedan 2017. Har du mått bättre som Sirius-ordförande någonsin?
Nej, jag mår otroligt bra och organisationen mår otroligt bra. Alla som är i närheten av Sirius tror jag mår otroligt bra. Så att det är fantastiskt.
Nu har ju inte du varit med här sedan 1907.
Nej, det har jag inte. Så gammal inte.
Inte jag heller. Men har Sirius mått bättre, vad du känner i alla fall, än klubben gör idag?
Men sen jag kom med så känns det ändå inte som att vi har mått dåligt, ska jag säga. Men vi mår ju otroligt bra och vi känner ju utifrån det arbete som vi började med, eller det var ju igångsatt redan när jag kom in, men vi har hållit oss till planen och det ger resultat också och det känns otroligt bra. Så att jag ska inte säga att vi har förväntat oss det här, men det har ju ändå legat i planen att det ska gå i den här riktningen. I våras så var det ju lite tuffare utifrån de sportsliga resultaten, att vi inte fick med oss poängen fastän vi faktiskt spelade bra fotboll då också. Men någonstans så har det liksom jämnat ut sig och vi har fått effekt på det sättet som vi har önskat och jobbat för.
Hur har det varit att vara med hela den här hösten, alltså från Halmstad om man säger så, till de här åtta sista matcherna? Hur var det att uppleva det?
Alltså, vi kunde ju inte slappna av förrän vi hade gjort x antal finaler där, eller kanske egentligen då när Brommapojkarna förlorade, kommer jag inte ihåg vilket lag det var, men när vi säkrade det allsvenska kontraktet. Men vi har ju trott på laget och vi hade Mattiasson hos oss i styrelserummet också och innan de här åtta finalerna, där han fick trygga oss lite grann kring hans tankar och hur han arbetar och sådär. Och det, vi har ju haft förtroende för honom hela tiden, men det var en väldigt trygghet att lyssna till honom. Vi får ju också, under året får vi rapporteringar via Christer, vår klubbchef hela tiden då. Alltså Christer Abrahamsson. Men det gav ytterligare trygghet att lyssna till Mattiasson där. Så men sen vet man ju aldrig.
Men det
blev skönare och skönare om man säger så.
Vi tar den här klassiska frågan som jag har ställt alla tidigare gånger förutom den första då när du var nyvald. Hur har styrelseåret varit?
Ja, men det har varit bra tycker jag. Jag är väldigt glad att vi kan hålla oss till den planen som jag nämnde precis egentligen, men som vi också har gjort i styrelserummet. Men vi har ju en målbild. Den skruvar vi på hela tiden och gör den mycket mer tydlig för oss själva. Och vi kommer också presentera till årsmötet, tror jag, en lite mer definierad och något tillägg också. Men vi går inte från vår strategi. Vi håller kvar vid den målbilden och att det är viktigt att nå de delarna som står där. Det vill säga att vi ska vara etablerade i Allsvenskan. Den är viktig för oss och det handlar ju mycket om ekonomi och för att vi ska kunna bedriva verksamheten i stort inom Sirius. Men vi är ett sammansvetsat gäng tycker jag. Vi har jobbat, flera av oss har jobbat ihop länge nu. Vi har bra dialoger, diskussioner och vi tar oss framåt hela tiden.
Vad är det för tillägg här som kan, alltså till den här strategin?
Ja, men det ska ju presenteras sen, men vi kommer förtydliga några delar.
Mm. Det blir spännande att följa i mars då.
Ja, det blir i mars precis. Mm.
Hur mycket har, för det är som du sa, det har ju varit lite upp och ner sportsligt så här. Hur mycket har det påverkat styrelsearbetet?
Nej, men det är klart att under våren så påverkar det inte så mycket. Men sen när vi kom där efter sommaruppehållet, så är det klart att vi får mer fokus på det. För att det blir ju också, om vi skulle gå ner i Superettan, så betyder det att vi kommer tappa ganska mycket intäkter. Och det kommer spela roll för hela verksamheten. Såklart för elitverksamheten, men även för akademin och bredd också. Och då behöver ju vi fundera på vad det betyder. Och vi har ju helt klart och utstakad plan för det. Men vi behöver ju ha med oss det hela tiden. Så den kommer ju närmare och närmare. Och det påverkar ju oss och våra diskussioner i styrelserummet. Men som sagt, vi är nära vår verksamhet och vi hade vår tränare uppe också som gav oss tryggheten då.
Hur orolig har det varit under året? Alltså när det var, efter Halmstad låg ni ju på nedflyttning här och det var 8 omgångar kvar.
Det är klart att det är stor oro kring det. Och där var det viktigt för oss också att träffa Christer Mattiasson och ställa frågan till honom, är det någonting som vi kan göra? För att det är inte säkert att vi vet vad som är bäst att göra. Vi behöver ju ligga nära organisationen då. Den frågan ställer vi till Christer Abrahamsson ofta, men vi vill också ställa den till honom, för det är han som liksom jobbar närmast laget. Men där och då så sa han att han var trygg med det han hade och vi behövde inte tillföra något eller så. Så att det kändes också bra att vi kunde ställa frågan och det svaret vi fick.
Ola Andersson blev ju sjukskriven här under tidig vår och sådär. Hur var det? För det är ju ändå en nyckelperson som ändå har byggt hela det här. Alltså mycket av det Sirius är idag är ju Olas förtjänst. Hur var det? Hur tacklar ni det?
Nej, men först och främst så tänkte vi mycket på Ola. Det var ju superviktigt att vi inte ställde några krav eller indirekta krav på honom, utan att han fick det både utrymme och vårt stöd att backa. Sen så hade vi ju han tillsammans med Christer Abrahamsson också har ju byggt upp en bra organisation, så vi kände oss, även om Jonathan hade kommit in ganska nyligen, så visste vi att han hade liksom vad han gick för ändå. Sen har han kanske bevisat ännu mer utöver det. Och sen så var det Ola som var med och rekryterade Christer Mattiasson. Och han var ju väldigt trygg med Mattiasson också. Så att vi kände ju att vi hade en bra uppställning. Sen har ju organisationen fått jobba lite hårdare. Men vi har legat nära där och lyssnat in och att man orkar och kan och har rätt förutsättningar. Så att, ja, riktigt tufft, men vi har varit trygga ändå.
Du sa att Christer Mattiasson var ju uppe och sa att ni inte behövde vidta några åtgärder från styrelsen och sådär. Men ni investerade ju ändå en del, får man säga, under sommaren. Även om ni sålde, fick bra pengar in här med Jamie Roche och sådär. Var det något extra ni tillförde, eller var det inom A-lagets budget, sommarfönstret, skulle du säga?
Nej, men det var... Det skulle jag säga att det var inom plan. Sen så kommer ju... vi vet ju inte allt och exakt hur vi kommer behöva agera utifrån... Ja, det kan ju vara skador eller någon spelare som vi hoppas på ska vara kvar men som vill lämna och sådär. Så, nej, men utrymmet fanns där för att göra dem.
Ja, även
de investeringar som vi behövde och ville göra.
Även utan, alltså om ni inte, ja, nu blir det hypotetiskt, men hur mycket av de här Jamie Roche-pengarna gick till, alltså hur tänkte ni där? Med fördelning, för det var ju ganska betydande kapitaltillskott ändå.
Ja, det var det, och det är klart att det hjälper när vi ska rekrytera och vilken, liksom, vilken hylla vi kan ta ifrån.
Men hur ser styrelsen, alltså när ni får in så mycket kapital, sitter styrelsen då och bara okej, 30% tillbaks till A-laget, 30% till akademin, 40% till kassan, eller hur funkar det?
Ja, ungefär så, men den planen sätter vi ju inte då i sommarfönstret, den är ju redan satt hur vi vill använda pengar vid en försäljning. Mm. Vi har ju en strategi där vi ska bli en säljande klubb. Eller säljande klubb, men en klubb där vi faktiskt får betalt för våra spelare
och att vi får bra betalt
eller rätt betalt, kan man väl säga. Och det, nu har vi ju tror jag att man har fått upp ögonen för Sirius på ett sätt så att vi kan ta betalt idag och få rätt pengar för bra spelare.
Men hur ser den fördelningen ut då? Alltså när ni får in pengar?
Jag säger inga procentsatser, men det är ungefär som du säger, att återinvestera. Jag har för mig att det är runt 30%. Men för oss är det också viktigt att bygga likviditet och det är ju så att vi har en stor verksamhet där vi vill fortsätta utvecklas både inom bredd, akademin framförallt, och sen har vi vår damverksamhet också som behöver finansieras.
Men just den här Jamie Roche-försäljningen är Sirius näst dyraste försäljning någonsin. Hur såg den ut ur ett styrelseperspektiv? Alltså jag tänker... är det så här att ni säger, eller ja, hur funkar det från styrelsen helt enkelt innan vi går på följdfrågor?
Nej, men vi får löpande information. Först när någon visar intresse för en spelare och sen så har vi, och även så har ju vår organisation vet ju ett värde på spelarna ungefär. Och den informationen får vi också. Och sen så om vi får erbjudande som ligger för lågt, så får vi reda på det. Så att vi har chans att säga att okej, ni tycker att det är för lågt, men vi tycker ändå att vi skulle köra. En möjlig väg att gå, det har inte hänt.
Men kunna ta det beslutet i styrelsen?
Ja, det skulle vi. Men det har inte varit aktuellt. Och vi känner oss, just nu har vi väldigt stort förtroende för den organisationen och deras kompetens. För vi har inte den kompetensen. Den som ligger närmast i så fall Råp då, som kanske har lite bättre koll än vad vi övriga. Men vi förlitar oss väldigt mycket på Jonathan i det här läget då. Och också Christer.
Men när alla de här miljonerna kommer upp på bordet, då kan ju styrelsen bli lite så här, ja men sälj. Och så kanske, alltså, de säger, ja men vi kan få någon miljon till, så där. Är det så det funkar?
Jag vet inte om det precis har sett så ut, men jag tycker att när vi får informationen så är det en resonerande information. Att så här ser det ut och vi skulle kunna gå den här vägen, men vi förordar den här vägen. Och då går vi liksom, hittills alltid gått på den förordade vägen.
Ja, det ryktas ju mycket efter den här succéhösten. Det är många spelare från Sirius som sägs vara aktuella för andra klubbar, och där har ju både Jonathan och Christer Mattias har varit tydliga med att de här toppspelarna i alla fall, att det inte är aktuellt att sälja inom Sverige och att det ska vara bra betalt. Mm. Har styrelsen varit involverad i det? Eller alltså, kunnat säga att vi behöver inte sälja inom Sverige? Eller hur har styrelsen?
Ja, det är samma sak där. Vi för en dialog i de här frågorna. De är jätteviktiga att de är i styrelserummet och att vi är inbollade på dem. Men det är samma här, vi tycker att det låter helt rimligt och håller med om att vi ska inte sälja till en klubb i Sverige som vi ska konkurrera med. Det har vi gjort tidigare därför att vi ville liksom bli den här säljande klubben och liksom en förening att räkna med som tar upp spelare och som kan sälja spelare och som tar fram spelare med värde i. Men nu har vi kommit till lite längre där och bevisat att vi klarar av det.
Ja, nu kan ni väl hålla kvar spelare också på annat sätt, känns det som, just att ni har väl skapat er en kassa till att tacka nej till bud inom Sverige till exempel.
Ja, men dessutom det. Ja, precis.
Som skiljer lite där. Mm. Du var inne på att ni hade ju ett klart scenario för Superettan. Hur, liksom, vad hade det betytt för klubben? Hur hade det sett ut? Hur hade det påverkat klubben om Sirius hade åkt ur?
Alltså i det korta perspektivet så hade det inte påverkat jättemycket. Men vi hade behövt göra om budgetar och se över kostnader och sådär. Men det är ju om vi inte skulle klara av att komma tillbaka till Allsvenskan efter ett år då, att gå upp igen. Då skulle det ha betydande effekter. Och då vet ju vi att vi, skulle det här ha hänt så har vi ett år på oss att göra planen väldigt mycket tydligare.
Men hade ni kunnat behålla ungefär motsvarande organisation i Superettan också ett år då?
Ja, jag skulle säga att det hade vi kunnat göra, men vi hade ju fått följ, alltså vi hade nog inte gjort det om vi hade sett att vi inte fick resultaten med oss då i Superettan. Liksom. Så att det är mycket som hänger på året under, liksom det året som går och vart det är på väg. Men ja, vi hade fått jobba ganska hårt i styrelsen och organisationen för att se hur vi skulle möta upp mot det.
Hur ser du på sportsliga resultaten 2023 förra året? Nej, jag har ju lyssnat igenom hela intervjun från förra året. Mm. Det kan man ju göra om man vill och har tid.
Ja, fast ja.
då sa du att ni var lite missnöjda då med att för ni ville ju bli bättre än året innan. Det har varit en så här klassisk strategi. Det blev ju inte så förra året. Vad säger du om årets resultat då med nytt poängrekord till slut och en plats på över halvan?
Ja, går det att säga något annat än att vi är väldigt nöjda? Dessutom rekord i mål, 51 mål. Så att vi har ju slagit många rekord det här året också. Både på planen och utanför planen då.
Jag lyssnade ju som sagt igenom förra årets intervju och då pratade vi om att styrelsens huvudfokus då var två frågor, hemvisten och att öka, ja, dubblera omsättningen. Innan vi går in på dem, är det några andra frågor som styrelsen har haft som har kommit till, eller är det de två ni fortsatt har som huvudfokus?
Ja, de har vi absolut som huvudfokus, och nu vi jobbade ganska mycket med hemvisten under vår strategidag i maj, hur vi skulle lägga upp en organisation kring det, att hitta folk utanför eller kompetenta personer utanför styrelsen också att jobba mer aktivt med det, för att hemvisten är en oerhört viktig del för att vi ska kunna bedriva den verksamhet som vi vill och göra det på det sättet så att vi når våra mål som är uppsatta. Det som hände efter maj, det är ju att Ola har kunnat gå in som en resurs på halvtid och arbeta med det här. Tillsammans med en av våra styrelseledamöter som är lite mer delaktig än oss övriga, och Johan Fernstrand. Och det har ju gjort att det har fått den farten som vi vill. Den här farten hade vi behövt oavsett Ola eller inte, men det här har gjort det enklare för oss, som man säger, att vi inte har behövt skapa ett eget utskott eller en egen liksom, organisation bredvid styrelsen och hitta människor utanför att arbeta med frågan. Så nu kan vi göra det med en bra person som brinner för det här, som kan vår verksamhet och som jag är helt övertygad om kommer vara lyckosam i arbetet. Sen finns vi som styrelse att bolla med, få stöd ifrån och heja rop också. Men vi kan också öppna en del dörrar genom våra nätverk och sådär. Så det är ett fortsatt fokus för oss. Men nu blir det ju mer en rapportering från organisationen till oss än att vi aktivt arbetar med det själva på det viset som kanske var tänkt då.
Hur ligger ni till där då? För om man inte orkar lyssna igenom en timme och åtta minuter från förra året då, så kan jag bara recappa lite. Det var ju... Det fanns ett förslag upp mot Gränby då, sa du. Mm, mm. Sen så jobbar ni på parallellspår till kommunens förslag om det inte skulle gå i lås med kommunen. Mm. Och du sa att man kanske 5-10 år hoppas landa en hemvist. Mm. Med det liksom från fjolåret, var ligger ni till nu? Vad är status med hemvist?
Arbetet går framåt. Vi har... jag tror att vi kommer få en rapportering utav Ola i januari. Så att jag kan inte säga super mycket kring exakt var det ligger. Vi önskar ju att det inte ligger 10 år framåt i tiden, utan mer 3-5 år. Om det är möjligt eller inte, det vet jag inte. Men vi har en helt annan fart i arbetet nu. Dialogen pågår ju löpande och Ola som sagt jobbar halvtid med det, så att det är fart i det. Jag kan inte säga mer än så just nu.
Men det här med Gränby, lever det fortfarande? Är det där som kommunen fortsatt har planen, och är det med kommunen ni vill gå framåt i det här?
Nej, men vi vill absolut ha kommunen som ett parallellspår.
Så nu har kommunen blivit parallellspåret.
Okej. Ja. Men vi behöver nå framgång i det här relativt fort som vi ser det. Och fort är ju inte imorgon, men inom en rimlig tid framåt. Vi har ju mål kring spelarutveckling, kring att vi ska bli kunna erbjuda flickor och pojkar. Vi ska ha lika många flickor och pojkar som spelar fotboll i Sirius 2030. Vi vill satsa på damerna. Det ska vi ha ett damlag i elit. Då behöver vi ha en akademi för flickor också. Och allt det bygger på också att vi har en hemvist. Så att vi känner att vi har lite bråttom, om man säger så.
Och då är kommunen brukar inte ha så bråttom.
Nej, men vi vill inte sluta den dialogen med dem, men vi behöver jobba på flera håll. Mm. Det har blivit tydligt för oss att vi behöver göra det.
Finns det någon, för då är Gränby inte huvudfokus just nu, om jag tolkar det rätt, eller?
Ja, du får tolka det hur du vill.
Ja, men finns det någon annan plats i Uppsala då som skulle kunna vara aktuell?
Nej, men vi har sagt att vi vill vara nära stan, så att vi har utgått från liksom centrum, och sen vill vi ha en hemvist som är max 5-6 kilometer från centrala staden. Så att det ska vara lätt att ta sig dit. Och det finns ett antal olika områden som skulle kunna vara aktuella, alltså ytor, landytor, eller vad säger man, landområden som skulle kunna vara aktuella. Och då gäller det att vi samtalar med dem som äger marken, om det är privata aktörer, om det är universitet eller om det är kommunen. Så att vi behöver ha en dialog med alla där vi ser att det finns tillräckligt stor yta för att kunna bedriva vår verksamhet så som vi vill göra.
Men har Sirius idag de musklerna att ni kan genomföra det här projektet själva, om man säger så? Alltså ni måste
du menar om vi kan finansiera det själva?
Ja, bygga och sådär.
Men vi är inte så långt framme ännu, utan nu är det att knacka på olika dörrar och se vad det finns för möjligheter till yta framför allt. Och sen så kommer finansieringen bli en del två i det. Och om det är några som vill kroka arm med oss eller inte. Så att vi har inte kommit så långt där än. Men vi behöver ha fart i det för att det ska hända någonting.
Och de här, du sa ju 5-10 år förra året, det är reviderat nu, 3-5 år.
Ja, men alltså, jag ska inte säga, om man tror att jag lovar att det kommer vara så, det är det inte. Men förhoppning, det är ju att det skulle vara 3-5 år. Mm. För 3-5 år, nu är det 2023, 24 snart. Och ska vi nå våra mål, ja, det behövs liksom. Annars får vi revidera målen, och det är ju också ett alternativ. Men nu vill vi inte göra det, utan nu vill vi köra hårt och ha fokus på det här och arbeta aktivt med det och lägga resurser på det. Och då är vi otroligt tacksamma att vi har en sån bra resurs som arbetar med det också just nu.
Öka omsättningen var ju den andra stora pucken som ni hade huvudfokus på, och du sa ju att ni ville dubbla omsättningen. Då hade det ju inte kommit ut resultatet för 2022 när vi satt här senast. Mm. Så jag tror jag satte väl 120 miljoner som någon mål i omsättning då, eftersom ni hade 60 där året innan. Förra året visade det sig att ni omsatte drygt 84 miljoner. Så det var ju ändå en liten bit på vägen. Men hur ser det ut på den fronten?
Vi kommer inte ha dubblat det till i år.
Det hade jag inte väntat mig.
Nej, men det är en framgångsfaktor. Vi behöver öka vår omsättning och lönsamhet för att kunna bedriva den verksamhet som vi vill. Och publikintäkterna kommer kunna öka. Det vill vi fortfarande att det har det ju gjort, och vi vill att det ska öka. SEF är osäkert hur vi kan, hur mycket pengar som blir via SEF då.
Det ska nytt TV-avtal här snart.
Ja, precis. Så det är svårt att säga. Så där är vi lite försiktiga. Och då är det ju sponsor- eller partnerintäkter som är en viktig del. Och nu är vi också i en orolig tid. Så att det kan komma påverka. I alla fall kortsiktigt nu. Vi får se. Hoppas att vi... Ja, att världsläget och mycket vänder. Men det måste... Och vi hoppas att det inte påverkar oss allt för mycket.
Finns det en oro bara om vi ska sticka in där med just det här TV-avtalet? Är det efter nästa år det går ut? Efter 24? Det är inom närtid, 1-2 år va?
Det här har jag hört vid ett flertal tillfällen, men jag har inte lagt det på.
Men finns det en oro? För det har ju, alltså, man har ju sett TV-marknaden blöda, alltså, folk säljer rättigheter fram och tillbaka, och Discovery har väl släppt hela sin sportsatsning i princip, förutom Allsvenskan, och sålt en del till C-more, och TV4 har ju också stora sparpaket, och vi ska inte prata om Viaplay, där det kanske har varit värst. Så här, finns det en oro att man kanske, alltså, att det blir en kännbar försämring i nästa TV-avtal? Finns det en sån oro bland SEF-klubbarna och då Sirius?
Jag tror att det finns en jag vet inte om det finns en oro, men det är någonting som man arbetar med framförallt inom SEF. Men vi vågar i alla fall inte tro att de pengarna kommer bli mer än vad de är idag. Som det ser ut just nu.
Om vi fortsätter här med just omsättningen. Förra året 84 miljoner och i år budgeterade ni för ett sämre omsättningsår med cirka 69 miljoner. Hur ser det ut?
Men de här siffrorna kommer, kommer vi alltid få vänta på dem fram till efter årsskiftet. Men det man kan säga är ju att vi har inte budgeterat för den spelarförsäljning som har blivit.
Ni hade inte budgeterat för någon spelarförsäljning, ja, men om det jag minns rätt.
Ja, men jag tror faktiskt att det låg, vi kanske reviderade den budget, så jag tror det låg lite pengar i spelarförsäljning
också
i budget.
Men inte lika mycket som ni fick in?
Nej. Det kommer synas i resultatet.
Ja, men omsättningen, den kommer vara större än 69 miljoner.
Ja, det bör den vara. För vi har nått i många delar vad det gäller våra liksom huvudintäkter så som vi har budgeterat då.
Kommer det vara bättre än förra året? 84 miljoner?
Ja, det kan jag inte säga.
Men det är ju ändå, är det här 120 miljoner, är det det som är målet om man ska säga en siffra, alltså på sikt?
Ja, vi har under det här förra året när jag satt med dig, då hade vi ju faktiskt pratat om 120-140 miljoner för att vi sneglade på de andra klubbarna som ligger topp 8 och att det är där vi bör ligga och vi fortsätter att snegla på dem för att det är en hög korrelation mellan omsättning och tabellplacering och vi vill ju säkra att vi är kvar i allsvenskan för det kommer spela stor roll för hela vår verksamhet. Men sen om det är 120 eller 130 eller 140 och exakt när i tiden, det har inte vi specificerat ytterligare, men absolut att vi behöver högre intäkter och vi behöver ha en bra lönsamhet också så att vi kan ha en bra kassa.
Och det är liksom där man kan öka, det är ju sponsorer, publik och spelarförsäljningar, tänker ni. Det hade ju också budgeterat ett minusresultat i år på 7,2 miljoner. Ja, det kan man ju ta om man har mycket i kassan som ni har. Kommer det bli så?
Nej, vi har inte. Jag tror att jag typ svarade på det precis nyligen att våra intäkter, vi hade inte spelarförsäljningen med i budgeten och det kommer ju synas i vår omsättning. Och våra kostnader ligger vi bra till också. Så att ett bättre resultat än minus 7 miljoner kommer det att bli.
Tror du ni kommer hamna på plus för 2023?
Men du, jag tycker vi låter den här frågan besvaras efter årsskiftet.
Men du ser blir man ju väldigt glad ut.
Ja, men så blir man ju nyfiken, eller hur? Och följa din podd vidare här när du sitter med Christer Abrahamsson.
Men det kommer inte bli ett så stort minusresultat i alla fall. Det kan vi slå fast.
Ja, men det kan vi slå fast.
Du är inte orolig över resultatet?
Nej, jag är inte orolig.
Nej.
Men det var ju inte när vi budgeterade heller.
Nej, det var ju för ni hade byggt upp. Ja. Ni tog väl en eventuell smäll. Sen så kan man kanske inte man ska göra det varje år.
Nej, precis.
Om det nu blir så. Men det blir väl inte så.
Nej.
Du nämnde också förra årets satsning på akademin. Där just eftersom ni har en bra likviditet. Vad har ni gjort där?
Vi har ju tillsatt ett antal tjänster och ökat upp ett antal tjänster i akademin för att Oskar ska ha rätt förutsättningar att arbeta med den.
Och som du nämnde, då går ju pengar till exempel från Jamie Roche till akademin också kan
bland
man säga.
Bland annat, ja.
En annan grej ni pratade om, eller du pratade om förra året, är att vara mer synliga för medlemmarna.
Och det tycker jag att vi har varit på olika sätt. Dels så har vi ju Studio Studan där jag är med nästan varje gång. Det är ju för medlemmar. Jag skriver numera också i vårt medlemsbrev lite kort om styrelsearbetet. Vi hade ett medlemsmöte i somras någon gång eller strax efter sommaren där hela styrelsen var med och medlemmar hade möjlighet att ställa frågor till oss. Christer Abrahamsson var också där och pratade om det sportsliga och verksamheten i övrigt som är det mer operativa. Och vi är numera med på hemsidan också med bild. Så att jag tycker
var inte det innan alltså?
Nej, vi var inte det. Så ja, vi har gjort några sådana små delar för att bli mer synliga. Så jag hoppas att det har tagits emot väl och sådär. Och vi finns ju, vi är ju tillgängliga. Tar man kontakt med oss så svarar ju vi och återkommer. Och det är några medlemmar som har tagit kontakt. Till exempel i somras när Fredrik Reinfeldt hade ett uttalande kring VAR. Så fanns det en upprördhet kring det. Och då tog man kontakt med oss och vi kunde ta kontakt med SEF och vara tydliga med, liksom bara påminna om vad vi står i frågan, att de behöver ta dialogen med Svenska fotbollsförbundet, att man inte glömmer bort ställningstagandet som är gjort och vad klubbar har röstat fram på olika årsmöten. Så att vi kan liksom vi aktiverar oss lite extra när det kommer frågor från medlemmar också.
Du har ju hela tiden pratat sen du kom. Ni jobbar ju väldigt långsiktigt och inte behövt vara särskilt operativa. Hur enkelt är det egentligen när det är, alltså den här säsongen i år har vi varit lite exceptionell kan man säga, med att först går det knackigt, sen så går det jättebra, sen går det åt helvete och sen helt plötsligt så blir det ett rekord. Hur enkelt är det att ändå på något sätt, för jag antar att det finns väl också ett visst tryck, ja men nu måste styrelsen agera, gör någonting, och ni kanske känner själva också att ja men gör vi allting, det är nu nedflyttning, 8 matcher kvar, hur enkelt är det att liksom ändå inte bara kolla på bilen framför på något sätt?
Ja men alltså det handlar väldigt mycket om att vi har förtroende för organisationen och att vi hela tiden ställer frågor till organisationen så att det ger oss trygghet. Och jag kan inte säga att vi har blivit otrygga i deras svar. Vi är ganska tuffa i styrelserummet när vi ställer frågorna. Men det vi ska tänka på också, det är ju att vi har olika kompetenser. Vi har ju inte kompetenser kring att vilka spelare ska vi ha, vilka spelare ska vi ska spelas, vilka ska bytas ut, vad är det för någonting som påverkar de sportsliga resultaten, är det hur man tränar eller är det spelarna eller är det någonting annat. Råp kanske är den som kan ställa de tuffa frågorna i de delarna, men vi har fått bra svar och vi måste ha tillit där också. Och jag är glad att vi har haft den tilliten och känt det förtroendet som vi har gjort. Och det har ju bevisats nu hade vi kastat om något eller gjort något annorlunda och inte vågat hålla oss till planen så kanske det inte hade blivit så bra som det blev. Så jag känner ändå att vi gör rätt och att vi jobbar rätt. Vi ställer frågorna, vi kan vara tuffa i styrelserummet. Känner vi oss trygga med de svaren som kommer så låter vi också organisationen ta de besluten. För de är nog bäst att ta besluten där och då.
You guys, are you serious about this?
Förra året pratade du lite kryptiskt om damverksamheten för ni hade väl ett mål.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Och dra igång den 2024 från början och du säger ja, det skulle kunna bli tidigare också, men man vet och sen så dök det upp en damverksamhet där ett år för tidigt, kan man säga. Och det vann väl hyfsat komfortabelt sin serie och ja, en hel del publik och intresse tycker jag man har märkt av, så det går väl inte att säga något annat än att det varit succé även på damsidan, eller vad säger du?
Nej, det har varit otroligt roligt att vi har lyckats med det som vi ville. Att vi gjorde det, jag skulle inte säga för tidigt då, men gjorde det tidigare. Känns väldigt roligt att de också lyckades så bra i division 5 och går upp i division 4. Känns också kul, och jag tror att vi vill ju bli en förening som inte bara har herrar och pojkar, och så har det inte varit, men vi lockar ju till oss ännu fler flickor och damer nu, vilket känns väldigt roligt och bra.
Och i vintras då så fick ni ju även frågan att ta över Uppsalas allsvenska damlag. Det var väl inte direkt pang på i år om jag förstod det rätt, utan kanske på sikt och sådär. Men ni tackade nej. Berätta lite om det.
Vi fick frågan kanske i januari, februari någon gång. Kommer inte ihåg riktigt. Vi hade upp den i styrelsen. Vi vill inte säga nej från början. Vi vet vad vi har för strategi och hur vi vill jobba med vår verksamhet för att den ska vara hållbar i ett längre perspektiv. Att vi inte ska göra någonting och sen inte kunna driva det på det sättet som vi vill. Men vi ville vara seriösa när vi fick frågan. Så att vi hade ett antal motfrågor till IK Uppsala också. Och fick bra svar och hade en bra dialog med dem. Men landade sen ändå i att nej, vi ska våga hålla kvar vid vår strategi. Vi ska inte förhasta oss in i det här nu och göra någonting som vi inte hade tänkt. För hade vi tänkt det här så hade vi säkert också kunnat gå till IK Uppsala själva och ställt frågan till dem. Men vi har en plan, vi har en strategi och en plan kopplat till det, och det är så vi vill jobba vidare i frågan. Och det känns, idag känns det rätt.
Det ser man ju, kostnaderna för IK Uppsala är väl något ni i sådana fall hade fått ta över också. Alltså, vad hade det betytt? De har ju haft det väldigt tufft ekonomiskt i allsvenskan, är ingen hemlighet. Och
nej, det tror jag att damlag överlag har idag, tyvärr. Så att
men var det också något ni spelade in, att det är ju en betydande kostnad att driva ett alltså särskilt om man, ja, det vet man inte, för det hade, alltså det blir ju ändå lite hypotetiskt, för då hade väl både Sirius medlemmar och Uppsalas medlemmar behövt rösta om det här, antar jag, om det hade blivit så. Men ja, jag är väl inte säker på att Sirius medlemmar hade röstat för det, men
alltså, nej, det vet inte jag heller, och vi har inte ens gått in i det, för vi fattade beslutet innan vi kom så långt och funderade på faktiskt om det här var en våra medlemmar som skulle rösta om det. Vi kände att vi har presenterat en plan hur vi vill jobba med vår damverksamhet, och vi landade i att nej, vi ska inte frångå den.
Men jag tänker för kostnader, för de har väl, eller hade i alla fall ett negativt eget kapital på minus 2 miljoner, någonting sånt som ni i sådana fall hade fått ärva, och det spelat in också, för ja, man har ju mer kontroll på, alltså ni har ju kontroll på er damverksamhet och kostnader och sådär. Var det något som spelade in just det här kostnadsbiten som de dras med och har haft stora problem med?
Ja, men jag skulle säga det kanske spelade till viss del roll, men framförallt så är det ju viktigt att vi vill vara seriösa i den här satsningen, och då vill vi göra det på ett bra sätt, och då kändes det inte som att det var rätt för oss att ta över här och nu. Vi tittade på det seriöst och tog in alla olika aspekter, ekonomi men andra delar också, och kände att nej, det är inte rätt tid och det är inte så, det ligger inte i linje med vår strategi.
Så är det. Vi pratade förra året om publiksuccé, och det är ju bara fortsatt. I fjol hade ni 5 och 6 i snitt, och i år 6329 personer.
Och 94950 då för hela året som har. Det är fantastiskt. Jättekul. Och det som är roligt är ju hur utvecklingen har blivit. Alltså, ståsidan är ju fantastisk. Vilken utveckling det har blivit bara under de här åren som jag har varit med. I och för sig, så när jag kom in, då var det ju pandemi, ja, så då var det ju ingen där.
Då var det uppförsbacke.
Ja, så då var det ju väldigt få. Men också på familjeläktaren, eller hur, det är ju betydligt många fler tjejer också. Det känns jätteroligt. Och även på matcher som... Där det kanske spelar mindre roll. Senaste matchen Norrköping, allt var ju klart och så har vi ändå ett bra publiksnitt. Och det märks att Uppsala blivit blåsvart.
Har ni gjort någonting där? För att i fjol när vi satt och pratade om det här, då så sa du liksom att nyckel för att få upp snittet är ju såklart att fler ska komma på de här matcherna som inte är stormatcher, som kanske säljer sig självt lite. Och där har man ju märkt en skillnad som jag inte har varit med om i Uppsala tidigare. Just att man kanske inser, ja men okej, BP, det är en viktig match, den går vi på. Och samma sak mot Degerfors, och samma sak här mot Norrköping. Min känsla var, ja men nu ska vi tacka av laget och nu ska vi slå rekordet. Och det var ju kallt, så väldigt kallt på den sista matchen. Har ni eller liksom organisationen gjort något som gett resultat, eller är det, vad beror det här på, tror du?
Ja, men jag tror att det är ett långt, dels är det ju såklart våra sportsliga framgångar och att vi har varit i Allsvenskan sedan 2017. Alltså jag tror att det är naturligt att det blir större och större. Men sen så har ju vi en kommunikationsavdelning som har jobbat med det här och har en plan och gör många delar för att locka olika typer av publiker och vara attraktiva. Att vi lockar till exempel familjer, det är ju via Spurt eller de här böckerna som vi har lanserat nu, eller att vi har en jättebra breddverksamhet där knattefotbollen växer, så att vi liksom. Jag tror att det är många delar. Fler i vår verksamhet. Vi har en kommunikation som jobbar långsiktigt och kommer med nya delar. De sportsliga resultaten som sagt. Och vi blir mer synliga och synliga. Jag tror kanske också att vi tydligare kopplas ihop nu staden med fotbollen än vad vi har gjort tidigare. Och det, man blir nyfikna på oss på ett annat sätt än tidigare. Sen så tycker jag att det är coolt också att man ser att det är mycket fler yngre människor. Så kanske de som har haft Stockholmslag förut, deras barn, de får sina föräldrar också att vändas om, eller vad man säger. Så jag tror det är väldigt många delar, men vi absolut att vi arbetar aktivt med det. Jag tyckte det var lite roligt, jag var på en träning och så var det en, tog jag pratade med några supportrar där, och så sa en kille att ja men när jag gick på stan förut så hade jag min blåsvarta halsduk och så såg jag någon och då kände jag alltid den personen som också hade den blåsvarta halsduken och så hejar man och så sa man några ord. Men nu är det ju så många som går med blåsvart på stan så att, och han känner ju inte ens, känner inte igen en tiondel liksom, eller kanske ens det. Så att, ja, vi syns på många ställen.
Jag tror vi pratade lite om ett snitt, liksom att man kanske blickar mot 7-8 tusen. Och då sa du förra året, det går inte fort, men så, och då är ni ändå bara 700 från 7 tusen i snitt i år. Har det gått snabbare eller är du förvånad över att ni har höjt snittet så pass mycket? Ja, om man vill vara snäll, nästan med 1000 personer jämfört med i fjol.
Jag har inte tänkt att jag är förvånad. Jag är bara väldigt glad att det går åt det hållet. Jag tycker att det är roligt för Uppsala att vi kan få känna en stolthet över ett lag. Och att fler och fler tycker att känner den här stoltheten uppenbarligen eftersom man kommer och tittar på våra matcher. Sen är jag glad att det är fler och fler som tar del av vår fina arena. Mer glädje än förvånad. Sen, man vet ju aldrig exakt hur fort det ska gå. Mm. Men att det ska gå återigen, som jag var inne på förut. Vi jobbar långsiktigt för att utveckla hela verksamheten och i det ingår också att vi ska öka antalet i publiken. Och det lyckas vi med. Och det känns ju otroligt kul.
På tal om studenternas, den är ju fin får man säga på insidan. Däremot utsidan har ju varit ganska stökigt här i hela året. Och egentligen sen det byggdes, vet du någonting där? Alltså när kommer själva områdena kring studenterna att vara klara?
Nej, det vet inte jag. Du tänker på med bron och...
Ja, de rev väl upp allting där igen. Det kändes som att de var på väg att färdigställa något. Sen så stängdes torget framför huvudläktaren av och sen så blir det... Ja, det känns som det är ganska rörigt fortsatt. Trots att arenan varit öppen i... Vad blir det? Det var väl fjärde året, va?
Ja. Nej, jag är inte insatt i det när det kommer att vara färdigställt. Sådär.
Mm. Det får vi hoppas att det blir snart. Du pratade om fantastisk utveckling på ståplats. Det har det ju varit. Däremot har det ju varit lite stökigt i år. Det kanske man har glömt bort lite. Det var ju en bojkott här från delar av supportergrupperna under sommaren i samband med att ett par supportrar då riskerade avstängning. Och det har väl varit lite spridda protester i alla fall i början av säsongen med just det här med arrangörsavstängningar och sådär. Mm. Hur ser du på den konflikten då? Till slut var det väl att den här matchen mot Kalmar var det väl som vissa supportrar valde att bojkotta.
Mm. Ja, men det var ju tråkigt. Det blev ju en missuppfattning där. Det är ju vi i styrelsen som får ett underlag till oss kring en ordningsstörning och om det ska bli en avstängning eller inte. Och så förutsatte man av någon för mig oklar anledning att det skulle bli en avstängning. Men vi hade inte ens fått ärendet till oss i styrelsen då. Utan det pågår ju när en ordningsstörning har skett så tar ju organisationen hand om det och polisen kopplas in om det är så att den ska göra om de har något,
om det är brottsligt
om det är något brottsligt. Och sen har det ju SLO också som är involverade i det där och sen så träffar man ju de som har vad säger man, har gjort ordningsstörning, som har stört ordningen och har en intervju med dem eller så, och för att få deras bild också. Och utifrån det så tar man fram ett beslutsunderlag och så kommer det till oss i styrelsen för att vi ska fatta beslut om det är en avstängning eller inte. Och så att om någon anledning så tog man för givet att det skulle bli en avstängning. Och som sagt, vi hade inte fått underlaget till oss i styrelsen ens en gång. Och när vi såg underlaget och fick läsa igenom det så såg vi inte att det var liksom tillräckliga skäl för avstängning. Men en en varning. Liksom.
Och det handlade väl om just den här incidenten i AIK-matchen, att det hängde någon AIK-flagga nära Sirius sektion som då rycktes ner.
Ja, man gick över på fel sektion, och det får man inte göra, utan då ska man säga till SLO att den där ska inte hänga där, utan kan ni ta ner den. Men man tog saken i egna händer.
Och det är ju inte, ja, jag vet inte om det är brottsligt, man var väl inte inne på spelplanen, men det var ju också en debatt som dök upp, just det här att de här supportergrupperna var inne på att om polisen lägger ner sina utredningar så borde inte Sirius komma med avstängningar, men ni har ju liksom regler för era arrangemang som, så det behöver ju inte vara brottsligt enligt brottsbalken. Liksom.
Nej, det behöver det inte vara. Och det, jag tror det finns i på vår hemsida ganska tydligt hur vi hanterar det här med ordningsstörningar och hur gången är. Och den gången har ju också, innan vi tog beslut om det, så förde ju Christer Abrahamsson en dialog med våra supporterföreningar också. Så att de visste och de kunde ha synpunkter där och då kring hanteringen.
Men det känns som en, jag vet inte, att de ändå bojkottar en match så där, och det var ju ganska hårda ordalag så här. Ja. Känner du att ni inte nådde fram på något sätt?
Ja, men uppenbarligen så har vi ju inte gjort det. Alltså någonstans så gick det ju fel i kommunikationen. Men var och hur det gick fel, jag tror att vi tyckte nog att vi var ganska tydliga kring vad som gällde, och att vi också kunde referera till vår policy. Men uppenbarligen så var det inte tillräckligt tydligt, eftersom man agerade som man gjorde. Och det var ju tråkigt, både för laget, tänker jag, som inte hade alla på plats. Sen var det ju många där ändå. Mm. Men även för dem som av kanske då fel anledning bojkottade matchen. För det var ju en fin match att följa. Så att, ja, det är trist. Men dialog är ju superviktigt. Och då är det viktigt att det både finns att man är två i dialogen, och att man ses eller tar den gemensamt och tar ansvar i den gemensamt.
Men har ni ändrat era rutiner just kring det efter det här som hände, med att det ändå blev ett skarpt läge där supportrar inte kom på matchen?
Nej, men inte ändrat, men vi har ju förtydligat över vårt, alltså återigen då pratat om hur vi jobbar med ordningsstörningar, och det har Christer Abrahamsson gjort till våra supporterföreningar. Så att,
hur är dialogen där idag? För jag minns Christer sa väl inför säsongen, det var en eller två avstängda för arrangörsavstängda. Vet du hur det ser ut där idag? Är det någon avstängd, eller hur många är det?
Nej, men det har inte. Nu är det ju så att alla avstängningar kommer ju till oss i styrelsen. Det är vi som tar beslut om avstängningar utifrån det underlag som ges till oss då. Och det är inga nya avstängningar. Mm.
Så det är de här, och de löper väl, det är väl olika tid hur länge man är avstängd. Mm. Så att det är inga nya som har tillkommit.
Nej, det är inga nya som har tillkommit.
Blev du förvånad att det ändå blev så skarpt att de faktiskt inte dök upp? Och det var väl någon, var det borta matchen mot Häcken också som var inblandad där? Att det blev så skarpt att det, nej, nu är det ett gäng som inte kommer.
Ja, men vi pratade ju såklart om det, och vad är det för någonting som, vad gör vi fel i vår dialog eftersom vi inte, eftersom det har blivit en missuppfattning. Men där får jag väl tacka dig lite också, för du tog ju kontakt och så fick vi ju reda ut det ännu lite via en annan kanal också. Hur vi jobbar och varför, och att det måste ha blivit en missuppfattning.
Hur ser det ut med de här, alltså, för det är väl, det finns väl någon form av manual från SEF, antar jag, som är grunden till era, alltså reglerna för era arrangemang.
Mm, vi har ju sneglat på andra, på SEF och så på andra klubbar, och sen så har ju vi tittat på den här policyn, och Christer Abrahamsson har haft en dialog med supporterföreningen, som jag sa tidigare, att liksom, det är så här vi vill jobba, och har ni några input till det här, kan vi, för annars kommer vi fatta beslut om att det här är det här som gäller. Och då så accepterade, vet jag inte. Men vi fick inte in att vi skulle göra det på något annat sätt, utan dialogen har funnits där.
Och då var de här vännerna Uppsala då, som bojkottade, de var med i den?
Jag vet inte vilka Christer hade dialog med faktiskt där och då. Västersidan har vi ju... eller det är stående... Christer Abrahamsson har ju stående möten med supporterföreningarna. Sen vilka som är på plats eller inte, det skiljer sig nog.
En ändring i styrelsen under årsmötet var att Stellan Ståhl kom in, röstades in mot valberedningens förslag där, och han är en man av läktaren, kan man säga. Hur har ni utnyttjat honom, om man säger så, här under den här säsongen?
Nej, men jag tycker att det är jätteroligt att ha Stellan i styrelsen. Han är en otroligt bra person som bidrar i alla frågeställningar. Rör ståläktaren eller ordnings, i det här fallet då, som vi har pratat om, ordningsstörningar, så är han delaktig i det också. Men vi har en... vi försöker se det utifrån ett helikopterperspektiv, och det gör även Stellan, så han tar inte... Stellan tar inte ställning på det viset, utan vi har en bra dialog där, och han för ju fram olika perspektiv, säkerligen ibland från stå, men andra perspektiv också utifrån hans liksom kompetens och tankar och sådär, precis som alla vi andra gör. Men en väldigt bra person, och jag tycker att han passar väl in i vår styrelse.
Motionerna då från förra årsmötet, det var ju inte jättemånga ni hade, och det behöver inte vara alltid, men en som röstades igenom var ju att Sirius då skulle verka för den här 20-milsregeln ska gälla för bortamatcher på vardagar, va? Mm. Hur har arbetet med det sett ut? Det har ju varit lite banderoller från andra klubbar också, så här. Det är väl de flesta klubbar eller föreningar försökte väl få igenom det. Hur har arbetet med det sett ut?
Ja, men vi ska ju verka för det, och det är ju en väldigt komplex fråga. Den är inte enkel, och det vi gör är att vi tar upp det på SEF-möte, på medlemsmötet där. Men, och SEF är ju väl medvetna om frågan och jobba med den. Men vi har inte lösningen, utan det är de som måste hitta lösningen. Men vi påtalar det, verkar för det på det viset att vi påtalar och upprepar.
Sen var det ju en motion som då Trygve Pederby modifierade då, att man på uppdrag av Sirius inte får sitta i annan fotbollsföreningsstyrelse. Det finns väl inte så mycket att säga om det egentligen, för att en annan diskussion som kom upp och som har varit upp senaste åren är ju det här med stjärnan. Och då så sa du på årsmötet att du var den enda som röstade för stjärnan när ni hade möte i Alliansmodern. 5-1 förlust blev det då, men nu det som har hänt sen sist är att bandyn på sitt årsmöte också röstat igenom att de ska verka för att stjärnan ska komma tillbaka på matchdräkten. Så då är det 2 av 3 föreningar som är för det här. Har det hänt något kring det här under året, eller hur ser det ut?
Nej, men bandyn gissar jag, men vi kommer definitivt att skicka in en motion till Alliansen.
Ja, för det fick ni ju lite kritik för på årsmötet, han inte hade gjort, och då så sa du att det var onödigt eftersom ni ändå inte hade fått igenom den. Så nu känner ni att det finns en möjlighet att få igenom det här?
Ja, precis. Så att vi ska skicka in en motion, så får vi jobba för det på det sättet.
Och när skulle det kunna då, eller
jag vet inte när Alliansmodern har sitt årsmöte, men vi bygger på samma typ av stadgar, så att det behöver vi vara 110 dagar efter verksamhetsårets slut. Så att någon gång in, vad blir det då, i senast första veckan i april är det väl då. Men jag tror i slutet på mars tror vi hade det senast. Så att någonstans där.
Så nästa säsong då 2024 kommer inte vara någon stjärna. Däremot 2025 skulle det kunna bli aktuellt.
Det skulle kunna bli det, ja.
Du är ju vald till årsmötet 2024, tredje året som ordförande i det här. Hur trivs du i rollen?
Nej, men jag tycker att det är fantastiskt kul och roligt, utvecklande att få vara del av en sån fin förening och kunna vara med och jobba och bidra också. Inte bara vara del utan bidra och jobba med det. Så att jag är... Nej, det har varit otroligt roliga och lärorika år.
Och man väljs ju på ett år, det har vi pratat om förut, att det kanske är, inte alltid är jättepositivt, men så är det i alla fall. Ställer du upp för omval?
Ja, det har jag meddelat valberedningen att jag gör.
Vad är det som driver dig att du vill fortsätta?
Dels att det... Jag tror jag har varit inne på det här förut, men någonstans så har jag haft väldigt tur med mitt liv. Haft det väldigt förspänt på många olika sätt. Och det jag kan ge tillbaka, det är genom ideella uppdrag. Jag sitter inte på en massa pengar, jag kan inte ge en massa pengar, men jag kan ge ut av min tid. Jag tycker att den här verksamheten är oerhört fin, och då pratar vi ju inte bara om A-laget utan hela breddverksamheten och det vi gör i med skolsamverkan och gränslös fotboll. Och jag var på något som heter Chefdagen, och där var Anders Thornberg var där som gäst innan han klev av, men Magdalena Andersson var där också som gäst, och de pratade båda oberoende av varandra hur viktig föreningsverksamheten är för ett bra samhälle och för att och då, det här var ju mycket tanke på liksom den tråkiga utveckling som har varit med gängkriminalitet och så vidare. Och att få jobba med en förening som både får människor att vara i ett sammanhang, och ett viktigt sammanhang, ett roligt sammanhang, och dessutom med rörelse, men framförallt kanske i ett bra sammanhang där man kan ha bra förebilder och där man får känna sig trygg och ha roligt tillsammans med andra och så där. Det känns jätteviktigt och kul, så att därför tackar jag ja för staden och för, eller tackar jag, jag vet ju, ja, alltså jag säger att jag står till förfogande, ja. Och jag vill gärna lägga tid på det fortsatt.
Du är ju ändå ordförande i en period där Sirius kanske aldrig har mått bättre, kommer åtta i allsvenskan, nytt poängrekord, säljer Jamie Roche, näst dyraste försäljningen någonsin, kommer förmodligen här under vintern göra sin största transfer någonsin. Stannar man upp någon gång och bara, alltså, att i det på något sätt, att jag är ordförande i Sirius och det har aldrig gått så här bra förut?
Nej, men det kanske är lite... Det tror jag att jag kommer stanna upp i och vara väldigt stolt och glad över om några år kanske.
Mm, men inte nu när det är... Alltså,
nej,
när det
men alltså, jag är väldigt glad att det... Att, men det är också...
Tänker du inte fan vad bra vi är?
Jo. Jo, det ska vi väl göra. Jag tänker nog inte så jättemycket på vad bra vi är, men jag är väldigt glad, och sen är fokuset framåt hela tiden. Vi får liksom inte tappa fokus, för det här ska ju vara långsiktigt, och då behöver vi, ja. Men absolut, glad.
glad. Vad vill du ni utveckla 2024? Vi har ju pratat hemvisten och omsättningen är ju två så här klassiska grejer. Finns det något annat som ni ser just 2024 att där ska vi vässa till?
Nej, men jag tror att vi behöver vässa i alla delar hela tiden och vara väldigt... Alltså det kan ju gå fort åt det ena eller andra hållet. Så att vi måste vara på tå hela tiden. Men... Nej, jag... Jag tror på att vara långsiktig och gå på den inslagna vägen. Och hittills så tror jag att det är en av framgångsfaktorerna faktiskt. Att vi vågar hålla fast vid det som vi har tänkt på från början utan att vara dumma. Liksom. Skulle förutsättningarna förändras totalt, då kan man inte vara blind för det. Men sen är det ändå så. Det är ett nytt styrelseår som börjar i mars. Och någonstans så har vi ju idéer förstås. Men det är också upp till den styrelsen då. Att se över och vässa. Men jag tycker att vi skruvar på det hela tiden lite grann.
A-lagsbudgeten, ni har ju fått in en del kapital, har ju bra kapital. Kommer den vara högre nästa år, tror du?
Ja, det tror jag. Vi ska gå igenom budget. Vi har styrelsemöte den 12:e och då kommer jag... vi har satt ett första utkast, men det... Eller har vi? Jo. Men jag kommer veta mycket mer efter den 12:e.
När vi pratar om 2024, om vi kopplar tillbaks till hemvisten, tror du att vi kan ha ett beslut kring hemvisten under 2024? Att den ska ligga här och byggas då? Eller är det för avlägset?
Nej, det vore fantastiskt om vi hade det. Men...
Skulle det kunna bli så? Alltså, eller är man för optimistisk då?
Ja, svår fråga. Nej, men jag vill vara optimistisk. Under 2024 så hoppas jag verkligen att vi vet ytan och kan utgå från det i alla fall. Sen är det ju mycket som ska sättas efter det också. Som finansiering.
You guys, are you serious about this?
Jag har kommit in ett gäng lyssnarfrågor där de flesta hörde just hemvisten, så det känner jag att vi har bockat av. Men det är någon som undrar här, hur går det i samarbetet eller vad händer i samarbetet med Heerenveen? Det tror jag vi hade uppe förra året också. Ni var ju iväg i alla fall, ungdoms från akademin var ju där och hälsade på i februari var det va? Händer det något annat där?
Nej, men det är ett fortsatt samarbete vi har med dem. Men jag kan inte planerna för just det. Oskar jobbar ju med det en hel del då. Mm. Så att den ska nog ställas till Oskar.
Var i seriesystemet ligger damlaget om 6 år?
Vi vågar inte säga när vi ska ha ett damlag i elit. Men det är vår målsättning. Men vi har valt att inte sätta ett år på det. För att det är avhängigt hemvist.
För att ni liksom ska kunna...
För att vi ska kunna
ta den.
Utveckla det på det sättet.
Favoritspelare i årets trupp?
Alltså den där frågan kommer väl ofta, alltså det, kan man svara på den?
Ja, det kan man väl.
Ja. Jag träffar ju spelarna nästan efter varje hemmamatch i alla fall, och alltså, handlar det här om hur man är på plan?
Ja, vi kan ta på planen. Så är det personliga attribut.
Det får vi ta. Nej, jag tycker att det är jättesvårt. Jag vill inte göra... Nej, det är, jag tycker att vi har många bra spelare. Det är ju så. Jag tycker, och de som kanske har varit lite mindre bra har också utvecklats. Så att det känns... Ja.
Du väljer inte än?
Nej, jag väljer inte än.
Varför höjs priset på årskort varje år?
Mm-hmm. Ja, det på grund av, vi säger inflation. Nej, men vi behöver ju, vi är ju ett, ändå ett, vi verkar ju som ett företag, så att vi behöver ju titta på alla våra produkter och kostnadsdelar kopplat till det, både intäkter och kostnader. Så det är nog inte så konstigt att vi behöver höja, för vi har också kostnadsökningar i organisationen som vi behöver ta hänsyn till.
När kommer Sirius börja ta skäligt betalt för spelare? Det har vi varit inne på lite där, men det, ni vill ha bra betalt, antar jag.
Ja, det vill vi. Och nu tycker vi att vi, det har ju varit vår plan och vår strategi hela tiden, och vi har jobbat utifrån det som jag var inne på tidigare också, att vi behöver synliggöra oss i det sammanhanget, och det har vi gjort, och vi kan ta betalt på ett annat sätt idag än vad vi bara kunde för några år sedan.
Finns det satta prislappar på spel, alltså så här, att de har sagt okej, Wessam Abu Ali, då är det 30 miljoner som gäller? Eller tar man det om det kommer bud, eller hur ser vi? Har ni någon hum om vad, finns det någon gräns liksom som ni känner till?
Som vi känner till?
Ja, eller hur menar du? Ja, i styrelsen, att ni vet att kommer det ett bud, vi vill ha det här för Wessam, vi vill ha det här för Tashreeq, vi vill ha Jocke Persson, Malcolm Gäng, nej?
Nej, vi har inte fått en lista på spelarna och vad de är värda, men det har ju Jonathan och en helt klar uppfattning om. Mm.
Sen är det ett gäng som vill tacka för bra arbete också.
Aha,
det, det är ju ingen fråga direkt.
Nej, men det tar jag emot. Det är
påstående
över.
Som Kim Bergstrand hade sagt. Men då är vi ganska klara för i år. Tack för att jag fick komma hit, Ulrika. Vad ska du göra nu?
Nu ska jag fortsätta med mitt vanliga arbete, så att säga. Kanske ta ut lycka på en promenad i solen.
Mm, och det verkar vara fint väder där ute, faktiskt.
Ja.
Minns du vad du skulle göra förra året när jag frågade vad du skulle göra efter intervjun?
Nej, typ samma sak som jag sa nu, eller?
Nej, du skulle köra lussebullar till din dotter.
Jaha, då var jag så fin. Nu hoppas jag att hon inte lyssnar på det här. För att de lussebullarna som jag faktiskt har bakat, de tänker jag ska ligga kvar här. Så jag kan bjuda dig med andra.
Ja, det blir inget till dottern i år.
Nej, men hon var här samma dag som jag bakade dem. Så hon har ätit ett par stycken faktiskt.
Vad önskar du dig i julklapp? Skrev jag upp här. Det är en rolig fråga.
Det är en rolig fråga. Oj, vad önskar jag mig i jul? Ja, ett par riktigt bra vinterskor. Jag fryser så fruktansvärt när jag cyklar till jobbet.
Mm. Ja, då är jag vintercyklist.
Ja, jag bytte vinterdäck. Mm.
Där ser man. Och tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Are You Serious. På måndag den 4 december, det är ju december snart här, tiden går fort, så är det dags för den årliga säsongsavslutningen med tre musketörerna, kan man säga. Oskar Kindlund och Johan Andersson i vanlig ordning kommer till studion för att summera 2023 och blicka framåt mot 2024. Så missa inte det, det gör du inte, eller hur, Ulrika?
Nej, det gör jag inte.
Nej, du är ju trogen lyssnare.
Ja, det är jag faktiskt.
Ja, det blir fler. Jag tror det var nytt rekord faktiskt senast med Christer Mattiasson, så att det är kul.
Så du har också massa rekord alltså?
Ja.
Vad kul!
Ja, de smäller inte lika högt. Sådär. Men det var kul i alla fall, så vi får se om vi bräcker, om du kan bräcka Christer Mattiasson med det här avsnittet eller inte.
Vi får se.
Vi får se. Men tack för att ni har lyssnat, så hörs vi igen på måndag då.
Hej,
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.